Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon på er. Det är en härlig vårdag idag. Det är den 25 april. Det är faktiskt dagen efter lönefredagen. Och trots vårkänslan i luften så har vi ett julbord av dilemma här i det här programmet. Vi sänder ju varje lördag och varje söndag mellan 8 och 10. Det känner till det här laget. Och det är inte bara jag, utan det är också en fantastisk hungrig panel framför mig idag. Det är Henrik Fexeus, välkommen hit.
Tack så mycket.
Mentalist, föreläsare och programledare är du.
Ja.
Mm. Och så har du sålt böcker och expert på ordlös kommunikation.
Allt på en gång.
Allt på en gång.
Jo, jo.
Ja, och sen så har du snart en aktuell med en föreställning på The Box.
Ja, den kommer bli grymt bra.
Du är säker på det?
Ja,
vet man det innan? Har man det, känner man av att det här kommer bli bra?
Nej, ja, ibland vet man det. Just nu är jag i den här fasen när man har tappat alla perspektiv. Det kommer antingen bli fantastiskt eller katastrof. Men jag hoppas på fantastiskt.
Kan det vara omvänt någon gång att den här showen kommer att suga och sen det blir ganska bra?
Det är möjligt att det kan vara så för andra.
Mm. Josefine Crawford, välkommen hit.
Tack.
Programledare.
Ja.
I radio och tv.
Ja.
Ja. Just nu så är du aktuell med podcasten Poddelipodden som vi myntade här.
Ja, Poddelipodden.
Jag är barnslig humor så jag tyckte det var lite roligt faktiskt.
Ja, tyckte jag också.
Mm. Poddelipodcaststjärna. Josefine Crawford.
Yes,
ihop med Josefine.
Ja.
Vad pratar ni om där senast?
Det är mycket relationer och så. Och vi har pratat, nu senast var Annika Jankell gäst. Och då pratade vi bland annat om hennes kompis som hade varit otrogen, men hon kände liksom dem som par, så att det blev väldigt komplicerat för henne. Det var en sak vi pratade om, men det är ju folk som skriver brev precis som här.
Här i min hand har jag en massa dilemman som har blivit inskickade hit. Jag kan säga att det handlar mycket om relationer, det handlar mycket om otrohet, men jag ska inte avslöja. Thomas Järvheden, välkommen hit också.
Tack.
Stor komiker och känd från tv också, Stockholm Live, Extra Extra och lite av varje faktiskt.
Ja, lite gamla grejer.
Och du var programledare också?
Ja, det har jag också varit, men jag ser mig mer som komiker och musiker.
Musiker och komiker.
Mm. Mm. Det känns som alla kan vara programledare nu för tiden. Det är lite som en DJ.
Är det så?
Alla är DJs nu. Mm. Alla är programledare, men jag är riktig.
Du är riktig programledare.
Och jag är riktig DJ.
Hörrni, nej, är ni hungriga?
Mm, verkligen. Mm.
Alltså, nu pratar jag inte till Josefin Kåfors som käkar hur mycket mat som helst, utan jag talar, är ni hungriga på att ta tag i dilemmarna?
Det är vi.
Mm. Snart ska vi höra från Leia. Hon är stört förälskad i en 10 år yngre kille och är osäker på om hon borde satsa på att inleda ett förhållande med honom. Sug på den är. Hej Dilemma-panelen, jag heter Lea, jag är 29 år gammal och har blivit stört förälskad i en kille som är 19 år. Vi träffades när jag vikarierade som språklärare på hans gymnasium. Vi hade en stark kemi från första början, men jag kämpade mot känslorna och agerade professionellt. Efter att jag slutade på skolan så började vi träffas privat. Vi har det underbart. Han är väldigt mogen och trots åldersskillnaden är vi på samma nivå. Ibland känns han yngre när det kommer till livserfarenheter dock. Men annars så är allt bra. Jag har berättat för honom att jag vill ha barn snart och han svarar att han vill ha barn med mig. Jag har tidigare bara haft jämnåriga pojkvänner och undrar om jag är väldigt naiv när jag överväger en framtid med någon så ung. Borde jag satsa på ett förhållande med denna 10 år yngre kille? Undrar Lea. Kort vill jag känna av vad ni känner. Vad säger du, Henrik Fixius?
Alltså, kör. Det kan ju bara ta slut.
Ja, men det kan vara ganska tragiskt om det tar slut också.
Jo, men det kan ju vara tragiskt att inte försöka också. Alltså,
Mycket intressant svar. Josefine Crawford, vad säger du?
Ja, lite inne på samma spår där. Kör, men var beredd på att det förmodligen kommer ta slut. Mm. Det är ett under om det inte gör det.
Ett under om det inte tar slut. Alltså, Thomas Järvheden, har du mer positiv livssyn än vad Josefin har?
Nej, jag har inte det.
Du har inte det?
Jag tänker att vara ihop med någon från att man är 19 år och framåt, det är en väldig utmaning.
Mm. Vad är de största skillnaderna mellan 19 och 29 om vi börjar där då?
Alltså, det händer så himla mycket framförallt mellan 20 och 30.
Mm.
Jag bara tittar på mig själv och mina vänner. Alltså, det händer otroligt mycket. Mellan 30 och 40 kanske händer också en del, men inte lika mycket. Och sen är det, sen ebbar det ut och blir lugnt.
Mellan 20 och 30 händer det jättemycket, och mellan 70 och 80 händer det också det. Kan man säga. Det är där någonstans i mitt vän.
Det vet du.
Ja.
Okay.
Så kan man egentligen. Okej, okay. Thomas, vad säger du?
Men det är verkligen ett dilemma, för det här är inte så enkelt som vi fick det låta, därför att hon har ju verkligen starka känslor.
Yep.
Och man kan inte fimpa ett förhållande som det brinner liksom från bägge parter, bara för att det, liksom, det kanske tar slut sen. Men just det här med att hennes klocka tickar och hon vill ha barn, det är där som det är kluriga, tycker jag.
Mm. Och varför ska man simma samma flod som alla andra? Att man alltid ska ha jämnåriga partners? Kan inte det här
Alltså jag tänker inte så
de ger ju varandra ganska mycket. Hon är mogen och fin, och det kan på hans öka, och han, hans ungdom och spiritualitet.
Ja, nej, men åldersskillnaden är inte så stort problem för mig, utan det är mer det här att han faktiskt är 19.
Mm.
För att det, ja, han är tonåring, alltså han är väldigt ung helt enkelt.
Men hon är 29, hon är ung för mig också, men ja, det är från ett annat håll.
Jo, men Det finns ju många aspekter i det här, och det är, jag är inne på Josefins linje, och det är, om man bara ser till hjärnans utveckling, han har inte ens helt utvecklat sina frontallober ännu, alltså han är inte lika rationell som hon är, vilket innebär att han är mycket, mycket mer känslodriven just nu. Och det är ju mycket möjligt att när han sen har fullt utvecklat sitt rationella tänkande, vilket han gör om typ 3-4 år, så kommer han på andra tankar. Men det kan man ju inte veta. Det är det som är grejen. Men man kanske ska inse att han just nu är primärt känslostyrd. För det är man i den åldern. Det är bara så gärna.
Men hallå, känslostyrd, inte hon det då? Jo, alltså, hon är ju kär. Är hon inte känslostyrd då?
Hon är ju tjej, tror jag du kunde säga.
Hon är ju känslostyrd.
Jo, men hon har ju ändå förmågan att dra liksom slutsatser av det här och se en framtid på ett sätt som han inte gör. Och jag tror att hon förleds att tro att han resonerar på samma sätt som hon gör. Och det är han oförmögen till. Och där blir det en stor skillnad.
Ja, plus att hennes frontallob, sa du, är korrekt.
Ja. Och så det är alltså någonting som sitter här inne uppe på. Ja.
Men du, Josefin, du sa att det kommer att ta slut. Du var ganska tydlig med det.
Alltså jag tror att det kommer göra det, bara för att nu för tiden lever man väldigt länge, helt enkelt. Det vore ju annorlunda om snittåldern var 35, liksom. Men nu är det ju inte det, utan folk lever upp tills de är 80-90 bast gamla. Så, men jag...
Vad har det med avstånd? Alltså?
Ja, men jag menar, alltså, under livstid... Alltså, jag tror inte de kommer hålla ihop så länge. Jag räknar med att ett förhållande, när man än träffas, håller väl en sig så där runt 7 år. Och sen tar det slut.
Ja, alltså, det är ju en väldigt dystopisk bild du målar upp.
Ja, fast alltså, jag måste bara säga en sak. Jag har två kompisar som de blev tillsammans när de var 16, skaffade barn när de var 17, 18 och var ändå ihop tills de var 30 plus. Sen separerar de. Så att det där med att vara ung... Alltså,
men lever ni nu? Separerar när ni separerar dem?
Ja,
men
ta tag,
seas the day, carpe diem, ska vi säga så?
Ja, men jag vill ha en egen åsikt, men ska vi spara det? Eller?
Ska vi spara det? Okej, okay. Vi får ha en egen åsikt. Thomas Järveden, först 4 or 5 or 5 or 5 seconds. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney i Mix Megapod, det där. Jag är ledsen för att jag hamnade i ett vegetativt tillstånd precis innan jag skulle på den här låten. Men så är det ibland i Dilemma. Det är högt och lågt. Thomas Järvheden, du hade ett råd här till Lea som undrar om hon ska göra slut med en kille som är 10 år yngre än henne.
Jag tycker hon inte ska göra slut. Nej. Men jag tycker att hon ska antingen vänta med att skaffa barn tills det kanske visar sig att de... Ja, kommer gå isär om ett par år. Eller förbereda sig på tanken att okej, det är viktigt för mig med barn nu, men det kanske inte kommer vara så att föräldrarna kommer bo ihop sen. Så att jag tycker inte hon ska göra slut, men det här med barn kan hon vänta med, tycker jag.
Det är ett stort steg med barn med 19-åringar man är 29, det kan man väl ändå säga. Men kärleken kan ju inspirera i alla fall, men vänta med barn.
Nej, det håller jag inte med om. Jag tycker ett barn är alltid ett plus, vare sig det håller eller inte. Så, alltså,
en gudagåva.
Det kan ju vara behållningen när det tar slut. Så, men vi fick en underbar unge i alla fall. Toppen. Yes.
Så ett kort råd till Lea då, kort. Bli ihop, carpe diem. Ja, fick se oss. Och du, Josefin?
Ja, kör och skaffa barn.
Men det kommer att ta slut sen.
Ja.
Ja. Och just, och Thomas Järveden.
Ja, bli ihop, men fundera på det där med barn.
Okej. Okay. Nästa dilemma. Hej Dilemma-panelen, jag heter Ola. Jag blev uppringd av min farfar för att hjälpa honom med ett problem på hans dator. Jag åkte över och problemet var att det kom upp mycket rutor med porr när han surfade. Efter att ha tittat runt lite insåg jag att det beror på att farfar har varit inne på väldigt många nischade porrsidor. Det var ganska konstiga saker med dvärgar, gubbar, konstiga hattar och så vidare. Skruvat helt enkelt. Det var även sådana fönster som har studsat upp när farmor ska betala räkningar. Jag tog bort sakerna och förklarade vad som hade hänt för farfar. Jag frågade om vi inte skulle berätta för farmor vad som hade hänt. När vi kom överens om det så missförstod vi varandra ganska kraftigt, varpå farfar berättade för farmor att det är jag som har påsurfat när jag lånade deras lägenhet ett halvår tidigare. Han trodde att vi kom överens om att ljuga ihop att jag har varit inne på de här konstiga påsidorna. Nu skäms jag väldigt mycket varje gång jag träffar farmor, men tycker samtidigt det är synd om farfar. Borde jag berätta sanningen för farmor om farfars konstiga porrbesök? Undrar Ola. Vad säger du, Thomas Järveden?
Nej, jag tycker rädda farfar. Ta på dig skammen. Du har säkert
porrsurfat.
Du har säkert porrsurfat någon annan gång. Jag tycker du ska offra dig.
Ja, en gammal man. Han får ha sina hemligheter i fred. Bär korset, Ola, tycker Thomas Järveden. Vad säger du?
Ja, Jag håller faktiskt med. Jag tycker att det är ingen idé. Låt det vara så. Och jag tror faktiskt farmor... Jag tror äldre människor överlag har så mycket stort överseende med såna här saker. Mycket mer än vad man tror. Man tror att, att de är så känsliga och vibbiga och så här. Men de har ju levt om några människor överhuvudtaget. Så jag tror att det är lugnt. Låt det bara vara.
Henrik Fixeus, vad säger du?
Jo, jag tänker framförallt, jag tror att farmors bild av, vad det Olan heter nu?
Ola heter han, ja.
Farmors bild av Ola just nu, var den än må vara, denna... porrkonsument av rang, så kan den omöjligtvis bli bättre av att han försöker skylla ifrån sig på någon annan. Det är nästan någonting, ett sämre beteende än att ha lånat farfars dator till lite dvärgporr. Så att jag står för det där.
Men han skulle
stå för att du inte har gjort det. Är det,
nej, inte alls. Nej. Utan stå för att du har gjort det. Nu har du inte gjort det.
Men han ska stå för att han har gjort någonting som han inte har gjort.
Ja, exakt. Han kan ta på sig det. Han kan gå på farfars linje.
Men kan det inte vara så att farmor inte riktigt vet vad det här är för bilder? Hon ser alltså män med dvärgar och gubbar, konstiga hattar.
Men jag tror så här, jag kan tänka mig att farmor vet att det är farfar som gör det här. Ja. Och hon ser igenom alltihop, hon ser igenom lögnen. Men hon bryr sig inte heller. Hon låter också vara. För jag tror att, nej, det är klart, hon vet ju vad han har för sexuella fantasi.
Hon kanske överraskar farmor helt enkelt. Man kommer in på knä med en konstig hatt och så här. Rings a bell.
Så skor på knäna.
Äntligen förstår. Hon förstår äntligen varför hon får i födelsedagspresent olika dvärgkostymer och gubbkläder. Jaha, nu förstår jag. Men jag tror han skulle kunna utpressa farfar lite snällt. Att jag tycker det känns jobbigt att farmor tror att jag är någon porrunge här. Jag kan hålla din lögn åt dig då.
Men det kostar.
Men
det kommer att kosta,
du kan väl betala min resa till London.
Ge mig ett arv i förskott. Ja,
det här är bra. Alltså, Ola har ju helt enkelt en hake på farfar av Guds nåde. Och den tycker ni han ska utnyttja?
Ja, fullkomligt.
Okej, använd det här, Ola, för att utpressa helt enkelt din farfar. Men ta på dig den här porrgrejen.
Ja.
Hej Dilemmapanelen, jag heter Mia. Jag har varit ihop med min kille i cirka 5 år. Vi bor ihop och har ett bra förhållande. Vi har rest några få gånger tillsammans och brukar göra separat och resa med våra kompisgäng ibland. Jag kommer bara kunna få en veckas ledighet i sommar eftersom jag jobbar som vikarie. När jag frågade min kille om han vill åka utomlands med mig så sa han att han redan har planerat en resa i sommar med sina vänner. Och han har inte råd att göra 2 resor. När jag frågade vad som var viktigast svarade han att det var att resa med vännerna. Jag blev helt förkrossad. Han menar att eftersom han har planerat resa med sina vänner innan jag föreslog något så måste han åka med dem. Jag tror att han överdriver det hela och funderar på att ta upp det med hans vänner. Jag tror att de kommer förstå vår situation och låta honom skippa deras resa. Borde jag ta upp detta med hans vänner? Oj. Undrar Mia. Vad säger du, Josephine Crawford?
Ja, om hon vill dra på sig ovänner så kan hon ju göra det.
Så hans vänner kommer att bli Mias ovänner?
Ja, om hon ska in där och paja deras planerade resa med, alltså för paja för hennes kille alltså.
Fast de har ju planerat resan före Mia och hennes kille, var det inte så?
Men vänta nu, var det inte killen som skulle resa med sina kompisar?
Killen ska resa med sina kompisar, men hon vill ju egentligen att de ska resa först. Och han har inte råd med 2 resor,
nej,
så då väljer
inte,
han helt enkelt killresan.
Ja, exakt. Och det är det jag menar. Jag tycker inte hon ska gå in och förstöra.
Nej, hon ska låta han åka iväg.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är löjligt när par, att bara för att man är ett par så ska det hela tiden prioriteras.
Vad säger du, Henrik Fixeus?
Ja, alltså hela tiden prioriteras. Det var väl så att det här var enda veckan på hela året de kunde göra någonting ihop. Var det inte så det var? Men samtidigt är det ju så att även om han har världens mest förstående vänner som fattar grejen, inser att Tompa här var en idiot som bokade resa med dem och de släpper honom, så kommer ju resan de här två gör, paret, den kommer ju ha all möjlighet att kunna bli lite krystad. Så att den resan kommer inte bli bra.
Du menar om han åker med mig istället, ja, så kommer det bli krystat? Däremot med killarna kommer det bli tjofar utan lambor.
Det blir ju part hela dagen, men det är problem.
Thomas Järvheden, vifta.
Ja, 2 saker. Det är viktigt att när han nu har valt att åka med grabbarna, att han ändå inte låter det bli förstört nu av dåligt samvete och att han ska hålla på att ringa henne och hon blir sur. Utan han måste verkligen stå för sitt val. Att, nu kanske inte han lyssnar på det här, för det är hon som har skickat det. Men jag tycker hon ska låta honom ha sin semester, om man säger så. Men så får hon och han åka på en eller 2 lyxiga weekendresor istället. Men året är långt, man kan ha roligt på weekendresor, eller hur? Det vet ju ni.
Absolut.
Men nu pratar du lite för döva öron, för det är ändå du pratar till pojkvännen.
Ja, men hon kan lyssna här också. Det blir jättefint. De kan åka till Rom eller vad som helst på en weekend.
Men
faktiskt.
Var det inte så att de inte hade råd?
De hade inte råd med det, Thomas. Ja, alla har inte lika mycket pengar som du.
Det är inte lika dyrt med en weekendresa, menar
du? De kan väl åka nästa år? Varför? Jag menar, om det är som det är. Nu råkar det bli så här. Då får hon stå sitt kast, så att säga.
Men han menar alltså, ja, hon tolkar det som att han väljer vännerna före henne. Hon känner sig förbigången här ju.
Ja, men då får hon vara lite mogen här nu och bara säga, okej, fine, då blev det så.
Ska hon hämnas och åka med tjejerna nästa?
Ja, varför inte?
Men då blir det någon slags krig mellan de två.
Alltså. Nej, inte göra det för att skapa krig. Göra det för att det är kul. De hänger ju alltid annars på fritiden och på, alltså, hemma.
Ja. Fast det resa är ju speciellt ändå. Det händer att man byter miljö, det blir lite trevligare sådär, såklart. Och deras, förmodligen hänger ju hennes kille med sina vänner också hemma. Så det är ju ingen skillnad egentligen.
Jag är ju lite förvånad över att han inte tog upp den här resan med henne när den var på planeringsstadiet. Det tycker jag är lite märkligt att han kommer, du, by the by, vår enda semestervecka, jag har bokat en grej där. Nu när du ändå för den på tal. Det tycker jag är ett beteende som är väldigt tråkigt och tarvligt. Men hon är ju stor, Mia, som uppenbarligen ändå vill leva med den här människan. Men så att jag tycker Josefin är inne på en väldigt bra sak där. Ta en resa själv. Åk med en killkompis, eller vad säger jag? Nej, det behöver man inte. Men...
du är inne på hemlas lite grann. Thomas, även, vad säger du?
Ja, jag vill försvara killen lite. Jag tror inte att han bokade den här resan när han visste att flickvännen bara hade en vecka semester.
Enligt henne så var det så.
Nej, det tycker inte jag att jag uppfattar det som.
Nej, jag kan förstå
fel. Men jag vill också säga till henne, jag förstår att hon är besviken om hon har en vecka att inte få vara med sin kärlek. Men nu blev det så här och han hade det här planerat.
Men nu är frågan, borde jag ta upp det med hennes vänner?
Nej.
Eller med hans vänner?
Nej.
Nej.
Ni är överens där, helt enkelt. Ja. Okej. Okay. Vad härligt att du är överens. Okej, vi tar ett nytt del av Malin strax. Hej, jag heter Monica. Jag har en 20-årig son. Han har en jämn gammal flickvän. De har varit ihop i cirka 3 år. I år har vi bestämt oss för att slå ihop våra midsommarfiranden. Vi erbjöd oss att hålla i kalaset då vi har ett hus med stor tomt och det passar ju bäst. I vår familj dricker vi inte alkohol. Det beror på att vi har flera släktingar som inte kan hantera det. Vi har särskilt en farbror som absolut inte under några omständigheter får komma över ett glas. Det räcker med ett glas för att hela kvällen ska vara förstörd. När vi berättade att vi tänkte köra alkoholfritt på midsommar så protesterade flickvännens föräldrar och förklarade att de kommer minsann ta med sig alkohol och att vi får göra som vi vill. Vår son och hans flickvän ser verkligen fram emot midsommar och vill verkligen försöka ha ett gemensamt midsommarfirande. Men jag kommer vara väldigt orolig för min farbror om det finns alkohol på festen. Borde vi vägra alkohol eller ska vi försöka punktmarkera vår farbror som har alkoholproblem, undrar Monica. Det här är intressant. Vad säger du, Henrik Fiskeskort?
Ja, alltså jag tycker väl att nu är jag ute på slipprigt vatten, tycker jag, eftersom jag inte själv kan relatera.
Slipprigt vatten?
Slipprigt vatten, ja, precis. Det är lite oljigt.
Ja, det är lite oljigt. Ja. Vatten, då vet du det.
Som man häller upp i badkaret på lördagen, sen badar man på söndagen, då är vattnet
slipprigt. Och hjälper ytspänningen så ligger oljan kvar där.
Jag tycker så här att om de nu har alkoholproblem i släkten, och det verkar som att det är huvudsak en person, så vet inte jag om det riktigt är fognå för att säga att hela festen måste vara alkoholfri. Men som sagt, jag kan inte relatera till det här för att jag har inte varit i den situationen själv. Men jag tycker att det känns som att de tar i lite väl hårt där. De måste väl kunna se till att farbror inte får i sig en sup, och han måste väl kanske också kunna. Så att jag tycker nog inte att de ska kunna kräva.
Finns det olika skolor där, tror jag. Vad säger du, Josefin Crawford?
Det är lite knepigt och lite svårt, men samtidigt så är det ju så att det här kanske är ett läge där alkoholen vinner över farbron, helt enkelt. Om det är omöjligt att ha honom där, då kanske han inte ska komma. Nej. Eller så får han komma och ta ansvar, och så får de väl skicka hem honom om det börjar spåra. Mm. Jag tycker också det känns lite hysteriskt att liksom då alla ska avstå. För det är ändå en högtid och det är säkert många som vill dricka. Samtidigt känns det känns konstigt när man säger det, för man tycker så här, men vadå, det borde väl funka utan alkohol, men ja, nej.
Nej, det funkar inte utan alkohol på min sommarafton. Vad säger du, Thomas Järvheden?
Jag tänker också att hade ni velat gå på en fest där ingen fick köra heroin för att det var en som hade problem med det. Det tycker jag.
Det är ju helt otänkbart i min värld. Men
jag skämt åsido. Jag vet att det där är sjukt känsligt. Jag har ju själv varit med om släkter på både ena och andra sidan genom olika skeden i mitt liv där någon har haft alkoholproblem. Och ja, ibland får man punktmarkera. Ibland får man ta det där jobbiga snacket och säga, nu är det en fest och vi är oroliga för hur det kommer bli om du dricker. Kan vi göra en överenskommelse här att du inte dricker alls mm. den dagen. Eller så får vi i värsta fall kanske, vi kan inte förstöra en hel fest för att du inte kan sköta det. Då kanske du inte ska komma. Man får nog ta det jobbiga snacket med farbron innan mm. och punktmarkera lite. Det kanske blir lite jobbigt just den här gången då för dem. Men det får nog vara värt det. För att mm. jag tycker att alkoholism är en sjukdom, och den sjukdomen, den smittar av sig på stämningen på alla andra också. Men man ska kanske inte behöva gå så långt att alla måste anpassa och tassa på tå hela tiden.
Så du menar, bara för att en person inte kan hantera alkoholen, så ska man inte låta den personen styra över omständigheterna?
Nej, exakt.
Nej, inte helt och hållet på det sättet.
Nej. Så att punktmatera, men tänk om det händer en olycka, han tar sig en stadig rackare och förstör inredning.
Man, ja, men... precis, jag blir lite nyfiken här på vad farbror hittar på egentligen, för midsommar är väl, det är ju verkligen ett tillfälle att mm. när det får gå lite vilt till. Men det är klart, blir han aggressiv eller våldsam, alltså blir det något sånt, det är ju inte alls bra.
Men det är ändå hans släktingars problem, eller hur? Och mm. och så, mm.
det är jo, det är ju ett deras problem, men jag tycker ändå att, ja, vad sa du? Punktmarkera. Ja, det låter lite... Jag gillar inte...
Nej, det låter klängigt, om du frågar mig.
Jobbigt.
Men man kan väl passivt det man punktmarkera. Man kan bara se till att ingen häller upp till farbror.
Och, och farbror själv måste ju ta någon slags ansvar.
Fast farbror kom ju, man hör ju på den här farbrorna att han kommer ju gå där bland slattarna. Och, han kommer, ja, ja. Han...
och det kommer bli dålig stämning när någon säger till då. Men farbror, du ska ju inte dricka.
Nej, så att bjud det, honom inte.
De måste ta snacket innan.
Ja, absolut.
Ta men snacket, ni... fast bjud honom inte.
Vi ska fortsätta prata om det här efter Shut Up and Dance.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Shut up and dance, Walk the Moon i Mix Megapol i Dilemma. Och Monica hörde av sig innan pausen. De ska ha ett gemensamt midsommarfirande, och vissa av gästerna vägrar ta ett nyktert midsommar trots att Monica har en släkting med alkoholproblem. Och vi pratade om lojalitet där, om vi skulle liksom punktmarkera den här farbron då, som, eller om alla skulle avhålla sig från alkohol. Vi var överens om att det är inte fallet. Man ska få dricka trots att farbron är alkoholist, eller vad det nu är.
Ja.
Ja. Mm. Och det finns ju mellanalternativet då. Det är att säga, nej, men då kör vi separata fester. Om mm. det är så himla känsligt att de inte kan snacka med farbror.
Mm.
Fast det låter så roligt med en gemensam fest, tycker jag. Det tycker jag smäller högre på alla plan.
Men kan man inte ha kul utan alkohol då?
Jo, det kan man.
Ja. Ah.
Fast nu var det ju också ett önskemål från andra sidan.
Ett önskemål att ta kul med alkohol den här gången.
Ja. Och sen får de lägga upp det på YouTube.
Okej. Snart ska vi prata om Conny. Han har ett problem som han har delat med sig av till oss. Hans tjej har slutat raka sina ben och armhål, och han tycker det är äckligt, men hon vägrar sluta. Det är ni. Hej Dilemma-panelen, jag heter Conny. Jag har varit med min tjej i cirka 4 år. Vi har ett bra förhållande och bråkar aldrig. Nu har hon bestämt sig för att sluta raka sig. Hon har fått lite håriga ben och buskiga armhålor. Jag tycker det är äckligt. Hon menar på att det är min inställning det är fel på och att det kommer gå över. Men jag tycker det är riktigt avtändande och tycker verkligen inte att det är mysigt. Jag älskar ju henne, men jag är inte attraherad av henne längre på samma sätt. Hon verkar inte förstå mig och jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag hota med att lämna henne om hon inte rakar sig? Undrar Conny. Det skrattas här. Vad säger du, Thomas Järvel?
Det lät så drastiskt. Ja,
verkligen drastiskt. Ja. Lämna henne om du inte tar fram rakhyven, älskling.
Jag hade en kompis en gång som på riktigt lämnade en tjej som han dejtade. Han tyckte hon var helt perfekt, men han tyckte hon hade fula vader. men det var ju helt
det kan stört. Vara avgörande.
Men det här var,
då var det viktigt.
Då var vi väldigt unga också. Det här låter ju som att han får hacka i sig det här, inte skägget alltså, utan bara situationen. Och sen i värsta fall så kan han hota med att kontra med till exempel skaffa skägg eller någonting annat som inte hon tycker är så kul.
Ja, men det är en hämnd situation igen. Ni är inne på det ibland, tycker jag. Det är någon slags rosarnas krig.
Ja, men för att visa att liksom, hallå, jag älskar dig, men jag tycker mycket, du är inte så fin i det här. Själv tycker jag att herregud, hår på benen spelar roll.
Under armarna och överallt innan låren. Nej, ingenting.
Det spelar mindre roll. Jag skulle inte bry mig.
Josephine Crawford, vad säger du?
Alltså jag tycker att när man är tillsammans, då är det inte så att ens kropp är 100% bara ens egen, utan det är faktiskt ens partners också. Mm. Man delar på varandras kroppar, och därför tycker jag att just i det här fallet så tycker jag att hon faktiskt ska vara lite schysst. Om han inte attraheras av det här, tycker att det är äckligt och obehagligt, då tycker jag, nej, men då kan hon faktiskt ställa upp och raka. Så tycker jag, för att jag tycker man liksom, ja, man får ta lite kroppsligt ansvar gentemot sin partner. När det kommer till så här utse, man kan inte bara så här risa till sig fullkomligt om ens partner inte tycker att det är okej.
Okay. Man är skyldig helt enkelt att tillfredsställa sin partner med kroppsligt.
Nej, men alltså mitt ex till exempel, han tyckte alltid att jag var jättefin när jag var som skrotigast. Mm. Och det var ju på sätt och vis skönt för mig. Men om det nu är så att man har, sen kan det ju inte vara så här som Charlotte Prellis ex-man som bara, men sätt på dig ansiktet eller vad det nu var han sa på morgnarna liksom. Det är inte schysst.
Ja, det är ju elakt bara.
Det är ju ganska taskigt.
Henrik, vad säger du?
Ja, men jag fick just en sån här bild av att man faktiskt fysiskt sätter på sig ansiktet som Jule Brynner i Westworld. Men nu var jag, och sen var jag iväg. Men jag tänker att det kanske är så att vi vet ju inte hela historien. Det kan ju vara så att det här är en hämndaktion. Det är kanske hon som tycker att han börjar bli ovanligt snaskig och försöker markera det här. Han kanske har ett väldigt vildvuxet skägg eller är luden på ställen alltså, som inte
hon uppskattar.
Du
nämns inte detta.
Du kommer alltid med någon sån här sidostorm. Tänk om det är så.
Men min poäng är att han kan också fundera lite över sig själv, men jag tycker att är det så att han inte är attraherad av det här, eller av henne menar jag, så är jag helt på Josefins linje. Jag tycker att man har ett ansvar gentemot varann. Jag vet med det sagt också att det är många som inte håller med om det. Hon kanske är en av dem.
Håller du med om det, Thomas Järveden? Du var inne på en annan linje.
Alltså, det här är sån gråzon då. Skulle hon ställa upp om han säger nu är det så att jag blir bara attraherad om du har G-kupa, nu måste du operera dina tuttar. Då är det inte okej längre.
Vad går gränsen då?
Ja, eller hur? Att behöva raka sig på benen och under armarna, det är kanske inte jättejobbigt, men det är fortfarande så att det är ju ganska naturligt att ha hår.
Det är mycket skönare också. Jag provade att låta håret under armarna växa ut en gång, bara för att Annika Lantz hade långt hår under armarna. För jag ville liksom...
Du ville vara som henne?
Ja, jag ville joina henne på något vis i det. Och det var ju urjobbigt. Det kliar, det blir klibbigt, svett. Jag tyckte att... jag är glad att jag har testat, men jag föredrar definitivt att raka mig.
Om vi nu säger att hon har börjat med att låta håret växa, men då har hon varit rakad innan. Varför tror ni att hon har gjort det här?
Nej, det var lite det jag menade, att det måste finnas en anledning till att det här har börjat.
Jag tror hon har börjat hänga med någon så här jätteyberfeminist.
Okej.
Okay. Nor eller Faj, tror jag.
Ja, så kanske. Eller
kommer fördomarna bara från vänsterflygande. Kling, boom,
kling. Någon som har sagt det. Som i den gamla härliga filmen med, som Lucas Moodysson gjorde. Nej, jag har slutat raka mig under armarna.
Men jag måste berätta en snabb...
Det ska du få göra, Josefine. Men du ska få göra det efter Från och med du.
Okej.
Okay. Med Oskar Lindros.
All right.
Från och med du, Oskar Lindros i Mix Megapol i Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Henrik Fixius, Josefin Crawford och Thomas Järved. Vi pratar om Connys dilemma. Han är äcklad av sin tjejs numera håriga armhålor och ben. Och han undrar om man ska lämna sin tjej för om hon inte rakar sig. Det är tufft det här. Josefin, du var inne på någonting som du verkligen ville säga. Vadå?
Ja, jag vet inte varför jag kommer in på mitt ex hela tiden. Men han hade en av hans framtänder var liksom fake, som är ditsatt med en skruv, för den blev utsparkad någon gång i något slagsmål när han var ung. Och hur det nu var, så lossnade hans tand ungefär kanske 5 månader in i vår relation. Och det berättade han inte för mig, utan han skulle liksom surprisa mig med det här roliga då.
Hej Josefin, hejsan, hejsan.
Ja, men du kan ju tänka dig, det var liksom framtanden också. Så han öppnade, vi ska käka middag hemma hos honom, och han öppnade dörren och bara ler hej. Alltså jag får en sån chock, va? Jag börjar storböla.
Va?
Och bara, gud, du är ingen snygg.
Allvarligt, Josefin.
På riktigt, det
du grät inte för att någonting skulle ha hänt, om att du har blivit slagen eller så, utan du...
Han liksom var så här, jag funderar på att ha så här, började han säga. Och jag blev... Och jag,
fick du panik då när han sa
det? Jag fick panik, jag började gråta, jag tyckte det var fruktansvärt. Och sen fixade han ju tanden och satte i den igen, och då var allt bra. Men jag bara säger det, att en sån där liten utseendeförändring kan skapa verkligen obehag.
Om du är seriös, alltså, kan en sån här grej, han är ju Conny är ju ärlig här, alltså, han blir avtänd på detta. Kan det här helt enkelt förstöra ett förhållande?
Ja.
Du säger rakt upp ner, ja, vad säger du, Henrik?
Ja, alltså, jag började vara inne på det här under låten, att ja, han kanske ska göra slut. Ja. Därför att om de har en relation som skulle kunna tippa av en sån, för mig, bagatellsak som huruvida hon rakar benen eller inte, så är det kanske inte den mest stabila relationen i världen ändå. Nej. Om det här skulle kunna vara ett avgörande, det säger ju någonting om deras relation, tänker jag.
Så surt för honom bara när han träffar henne på krogen med rakade ben.
Ja, ja.
Mm. Ah, det här är ett sätt för henne att göra slut utan att behöva göra slut.
Du ser.
Det kanske är så
det är så det är alltså. Okay.
Ja, men om man vill satsa på det här så tycker jag ändå att de kan komma till en liksom kompromiss, att en gång i månaden kan de väl raka sig, så kan de göra det där roliga extra mycket den helgen. Ja. Och sen så kan det få gro igen då i 3-4 veckor.
Bra idé faktiskt. Ja, men det tycker jag. Okay.
En kort fråga bara till Tessa. Tycker du det är ofta händande med håriga ben och håriga armhålor på tjejer?
Nej.
Nej. På killar?
Nej.
Nej. Och Henrik?
Det beror på hur håriga.
Mm. Okej. Okay. Ja. Där har vi det svaret. Du får ta det för det, Conny. Nytt dilemma, ett mejl från Fredrik. Hej, dilemmapanelen. Mina föräldrar skiljer sig när jag var 10 år. Han skaffade en ny kvinna när jag var cirka 15 år. Och idag har de en familj ihop. Vi umgås inte så jättemycket men ses några gånger varje år. När jag lånade hans dator såg jag att han hade varit inne på dating-sidor och sidor för sexkontakter. Jag sa ingenting om det. Jag är inte så nära med hans familj. Men hade han inte haft barn så hade jag inte tvekat om att berätta för hans nuvarande fru vad han håller på med. Problemet är att de har barn som är 4 år gamla, alltså hans halvbröder då, eller syskon, och jag vill inte bli den avlägsne brodern som förstörde deras familj. Jag har inte sagt något till min pappa, men vet inte om jag borde ta upp det. Jag tycker det är fel, men vill samtidigt inte förstöra en fungerande familj. Borde jag ändå berätta, undrar den avlägsne brodern Fredrik. Vad säger du, Thomas Järveden?
Nej, han borde inte berätta, tycker jag. Han vet inte bakgrunden kring det här, och det kan ju ligga hur mycket som helst bakom eller hur lite som helst bakom. Men nej, de kanske till och med har en överenskommelse att ha öppen relation eller vad som helst.
Det vet inte han någonting om. Mm,
nej.
Vad säger du, Josefin?
Ja, jag...
Ska han tjalla?
Jag tappade tråden.
Alltså, ska han berätta alltså... att hans pappa helt enkelt ute på dejtingsidor för sin pappas nya tjej?
Ja...
Och förstöra kanske familjen?
Nej.
Vilket är hans...
Nej.
Welcome to Dilemma, Josefine Crawford.
Nej, men vet du,
kan du bara prata med mat i munnen?
Men sluta, jag hängde, alltså det var för mycket pappor och bröder och syskon och barn och hej från början. Jag har inte greppat brevet. Jag tyckte det var stökigt och det var dejting och det var sex och porr. Det var för mycket.
Henrik, summera brevet, Henrik.
Ja, sex och porr, uppenbarligen, hör det här. Men,
vad säger du, Henrik? Nej, jag tror att lyssnarna
förstår. Nej, han ska inte lägga sig i.
Nej.
Och dessutom, alltså, precis som Thomas sa, han vet inte bakgrunden, och för att citera en tidigare panelmedlem här som sa att, men vadå, man kan väl vara ute på dejtingsidor även om man är i en relation. Nu höll jag kanske inte med om just det. Men nej.
Han ska inte lägga sig i det.
Lägg av.
Fredrik, du har inte med att göra vad din pappa håller på med.
Nej, lägg av.
Hur gammal var han?
12.
Det står det enda som inte står i brevet, Josefin. Tack för att du är med oss. Vi fortsätter med ett nytt dilemma efter inte. Blame it on me. Eller blame it on Josefin. Hej dilemmapanelen, jag heter Linda. Jag har en pojkvän sedan 5 år tillbaka. Jag jobbar dessutom med mitt ex. Vi var ihop 2 år för cirka 7 år sedan. Jag blev full på en fest med en massa kollegor för några veckor sedan och råkade kyssa mitt ex. Jag ångrade mig genast och sa att det inte betydde något. Mitt ex lugnade mig och sa att han inte skulle säga något. Nu har jag dock fått reda på att några andra kollegor har fått reda på kyssen. Jag ångrar mig djupt och är orolig att det når min kille nu på något sätt. Det finns ingen på jobbet som jag tror skulle säga något till min kille, men saftigt skvaller har ju en tendens att sprida sig. Borde jag berätta för min kille vad som hände, eller ska jag hoppas att det aldrig når honom? En kyss av Linda till sitt ex, ska hon berätta eller inte? Thomas Järveden håller ett finger uppe, vad säger du?
Jag tycker att det var lite snaskigt att e-mailet innehöll det liksom ordet kyss. Saftigt och djupt. Alltså det var så här ord som man fick så mycket bilder.
Det kändes.
Ja.
Det kändes vad den här kyssen var för någonting.
Ja, faktiskt. Jag tycker att det här är ett jätteknepigt dilemma. Mycket, mycket bra att du vänder det till oss, för att de andra två vet säkert exakt vad du ska göra. Själv känner jag lutar än så länge. Jag kan ändra mig, men jag lutar åt att hon ska nog berätta. Mota Olle i grind. Ryktet kan nå honom. Och det har ju faktiskt hänt. Men det kan ju förstöra en del också.
Hon kan ju förneka om de andra berättar också. Eller man berättar
Men det bygger mycket på ett förtroende, ett förhållande också. Att man kan våga se varandra i ögonen och ligga och pussas i sängen utan att känna gnagande oro och skuldkänsla. känslor.
Mm, men så är det Josephine Crawford då, satt händerna vid höfterna.
Ja, så mycket bestämd. Jag är bestämd på den här punkten. Jag tycker att det här är ett ganska solklart dilemma. Eller solklart.
Ja, det är det.
Jag har ett solklart svar. Att hon ska förneka det hela, om det kommer fram.
Mm. Denial, denial, denial. It ain't just a river in Egypt.
Precis. Mm. Det var ju bara en kyss. Och därför kan hon lika gärna förneka det, tycker jag. Om det nu ens kommer fram. För att en kyss, det är inte så himla märkvärdigt. Och kommer det fram och han frågar, då kan ju hon bara, nej men gud, nej. Vi stod nära och pratade. Det kanske var någon som tyckte att det såg ut som vi kysstes. Mm. Men nej, nej, gud, är du galen? Varför skulle jag göra det? Kyssa honom? Nej.
Ljug, Linda, tycker Josefin. Ja. Vad säger du, Henrik?
Ja, alltså initialt så var jag, genom första halvan av brevet, så var jag helt inne på Josefins linje här, att om det var en fyllekyss på en julfest, det är bara, glöm den. Det som händer på festen stannar på festen. Men sen kommer det här plötsligt med snaskigt skvaller och sprider sig. Och då tänker jag så här, antingen så var det här världens tråkigaste jävla julfest, om det där var ett snaskigt skvaller. Eller så har hon inte riktigt berättat alls för oss här hur mycket den där kyssen var, eller om det också egentligen var mer. Och om det var mer som alltså berättigar till att det här tydligen är ett snaskigt skvaller plötsligt, då kan det vara svårt. Då vet jag inte om jag tycker att hon ska hålla
sportvän. Men nu kan vi ju inte anta att det var
Nej, men samtidigt skriver hon att det är ett snaskigt skvaller, och det låter som att det måste vara något mer. Då
men
känner
det är
jag bara,
snaskigt,
Jag tror att det är hennes huvud.
Vad har hon att vinna på att berätta, Thomas?
Ja, men det är att hon inte behöver riskera att det kommer fram den andra vägen, och att han då ändå, ja, det finns ett förtroende kvar, även alltså ett svek. Han kanske kan resonera så. En gång, ingen gång. Hon var åtminstone ärlig, och hon ångrar sig som fasen. Liksom.
Mm.
Jag vet inte ens om jag skulle vilja veta om jag var han. Nej. Faktiskt. Jag skulle tycka, jaha, kommer du
det
berätta
det? Det är en intressant grej.
Mm. Liksom en kyss på en fest, en julfest där ni var packade, eller vad det nu.
Kan det vara omvänd psykologi som Henrik ofta relaterar till, att hon, ja, det är hon som vill berätta egentligen?
Ja, alltså för att jag känner också att jag hade nog inte velat veta det.
Nej.
Nej.
Faktiskt.
Det hade jag hade velat.
Du hade velat veta
det? Jag hade velat att hon gjorde det till mig. Nej, jag skojar. Nej, men jag vill kunna lita på varandra. Ja. Och det kan man ju göra.
Men ska man vara ärlig om allt, Thomas? Är du så naiv så du tror det?
Nej, inte med allt. Men sådana där övertramp, om man har den relationen, så tycker jag att jag hade hellre kunnat lita på, i hans fall, om han vet, okej, hon var dum i huvudet, men hon berättade åtminstone, då kan han åtminstone lita på henne i fortsättningen.
Vad ska han göra med informationen?
Han kan väl lita på att hon kommer berätta nästa gång också i sådana fall, och då kan han välja att göra slut om hon inte kan hålla tungan i styr, så att säga. Och för till protokollet vill jag säga att jag tycker det är jättesnaskigt skvaller. Om vi hade julfest här på Mix Megapol och sen så började Henrik Fexeus hångla med Josefin, då skulle jag tycka det var värre än skvaller.
Det håller jag med om. Det hade varit ett YouTube-klipp till och med. Vi ska prata mer om det här efter Thinking Out Loud med Ed Sheeran. Du lyssnar på Dilemma i Mix Megapol med Henrik Fexeus, Josefin Crawford, Thomas Järvheden och mig själv, Anders S. Nilsson. Vi har pratat om Lindas dilemma, och hon undrar om hon borde berätta för sin pojkvän att hon kan kyssa sitt ex på fyllan. Och det är lite präktiga röster i studion. Thomas Järvheden, ta åt om du vill, och de andra säger ingenting, tror jag.
Nej, absolut. Jag tycker det är så onödigt att hålla på. Och jag tycker inte att det är en biggie. Och jag tycker hon gör det till en större grej än vad det är. När hon också skriver det där med snaskigt skvaller. Det är liksom hon som tycker att det är så här, oj, oj, oj.
Men Thomas Järvheden sa också det.
Thomas.
Ja. Alltså, om Henrik hade hånglat med dig, Josefin, på ni båda, så att säga, ihop med andra, på Dilemmas slutfest, vilket jag hoppas vi har budget till.
Alla som lyssnar på det kan skicka in pengar.
Så tycker Järvheden att detta är snaskigt skvall. Och jag håller med, det är snaskigt skvall.
Men kom igen. Alltså, men vi, om du får en slutfest, det vore ju fantastiskt. Då är jag verkligen beredd att kyssa Henrik.
Då får vi se hur mycket skvall det sen genererar.
Och
då har vi ju svaret på frågan.
Lovar ni att göra detta om vi får budget? Inga problem för mig.
Henrik ser lite mer tillbaka, för han har en partner, så.
Ja, men det behöver inte berätta det, eller hur?
Ja, men vår slutfest är ju bara ett bord i hörnet på Gröna Jägaren, så är det glatt.
Åh,
det är kysslande. Vi ska ta ett nytt dilemma. Hej Dilemmapanelen, jag heter Lina. Jag har sedan några månader varit ihop med en kille. Han är väldigt vänsterpolitiskt och det är inte jag. Jag är inte så politiskt intresserad utan har mest några grundvärderingar som jag står fast vid. Jag har aldrig berättat för honom vad jag röstar på för jag anser att det inte är relevant för vårt förhållande. När vi umgås själva så försöker jag avstyra samtalen från politik, men när han går igång så brukar jag vanligtvis bara hålla med. Det har inte varit något jätteproblem för vi har mycket annat gemensamt. Nu har vi dock tagit nästa steg i vårt förhållande och börjat umgås en del med hans vänner. Det enda de gör är att prata politik. Jag hade tänkt att vänta med att försiktigt inflika att vi kanske inte är överens om allt och att man inte behöver vara det för att älska varandra. Men det börjar bli oumbärligt. Jag vet inte hur jag ska sköta det här på ett snyggt sätt. Ska jag hålla ut och vänta ett tag innan jag berättar eller borde jag bara säga som det är och se hur han reagerar, undrar Lina. Olika politiska uppfattningar här och
uppfattningar.
Vad säger du, Henrik?
Nej, men jag tycker att hon måste ta tjuren vid hornen, därför att det är inte bara det här med att de olika politiska åsikter, det verkar ju också som att politik är ett väldigt stort intresse för honom och hans gemenskap, för henne inte alls, och det kommer ju liksom bli ett problem. Och då måste hon vara tydlig att ett, jag är inte så intresserad av det som du är, men också jag tycker inte som du tycker. Han måste förstå det på en gång. Och jag tror att det kommer vara svårt att få det att fungera, tror jag, om han brinner så för politiken och hon är lätt ointresserad men tycker tvärtom.
Men alltså, ja, vad säger du, Josefin Crawford?
Ja, alltså jag känner att det här är en oerhört känslig potatis. För att, nej men just politik, och när man har olika åsikter överlag, det är ju sånt som jag till exempel, jag tycker sånt är jättekul att prata om fast jag inte ens kan mycket om politik. Men vissa människor är ju så att de tror att en diskussion handlar om att vinna en kamp, att man liksom ska vinna över en annan person på sin sida. Jag tycker en diskussion kan inte alls behöver leda till det. Jag tycker bara det är kul att kasta upp en boll i luften och så liksom kasta den fram och tillbaka och vända och vrida och så bara, nej men tycker du det? Ja men du kanske har rätt och så.
Att utmana sina egna föreställningar.
Ja, jag tycker det är skitkul. Men jag har varit med om i relation just att jag inte haft samma åsikt som min kille då. Och han har trott att jag ungefär är på krigsstigen och vill starta en fight. Men medan jag tycker att vi bara diskuterar. Så det är det jag menar. Det är känsligt.
Vad säger du, Thomas?
Men det kan vara kul också.
Thomas, vad säger du?
Ja, alltså, jag är ju en person som tyvärr är ganska ointresserad av politik. Så jag lider med henne. Om man har en kille som bara vill prata politik och så äntligen får träffa hans kompisar. Så
men de har det jättebra tillsammans.
Och så pratar de om politik också. Fy fan, vad tråkigt. Hon måste skaffa sig ett annat intresse som får väga upp det här. Om hon har så bra relation med honom så får hon se till att skita deras tråkiga middagar när de pratar politik. Och så är hon iväg och spelar curling med sina brudar istället.
Men det verkar inte som att de tycker att det är jobbigt att prata politik. Jag tycker det är jobbigt att hon inte riktigt vågar säga vad hon står politiskt.
Både kändes det som.
Men jag tycker det är också en så här knäpp föreställning att det måste vara tråkigt att prata politik, för det är väldigt många som tycker.
Och politik
det
kan, är ju livet,
ja, på sätt och vis, men alltså man kan göra det kul och man kan också liksom, om man nu inte kan så mycket om det eller är så intresserad, så kan man ju liksom intressera sig och få reda på saker genom att ställa frågor och så. Ja.
Hur kan man inte som vänsterpartist upptäcka att en tjej är smygmoderat?
Ja, det är intressant. Men hon är inne på någonting där, för hon skriver ju också att hon skriver så här, jag har vissa grundläggande värderingar. Så det låter ju som att det är på ett ganska grundläggande plan som deras värdegrund, alltså de olika värdegrunder. Och det tycker jag borde ju avspeglas i hela deras relation. Det är märkligt att, och jag undrar om hon är rädd för att om han nu är politiskt väldigt argumentativ och hon inte är det, så blir det ju en knepig ojämvikt där.
Jag tycker det låter som han är vänsterextremist.
Och hon är smyg moderat.
Nej, hon är bara vanlig sosse.
Hon är bara vanlig sosse. Men är inte det smyg moderat?
Ja, lite.
Jag tycker hon ska ge sig in i matchen, att hon ska våga.
Okej. Okay. Det får bli det sista ordet till Lina här i Lama. Waves, Mr. Probs i Mix Megapol i Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Henrik Fixius och Josefin Crawford och Thomas Järveden. Tack för att ni kom hit idag.
Tack.
Tack.
Ni är välkomna hit imorgon igen, söndag.
Ja,
klockan 8 på morgonen. Mm. Och har du missat något eller vill höra programmet igen, så går du in på radioplay.se/mixmagapol och så klickar du på dilemma där. Och sen så kan du mejla in dina dilemman till dilemma@mixmagapol.se. Imorgon är vi som sagt tillbaka med nyheter och dilemman. Bland annat tar vi upp Hennings dilemma. Han har tappat bort sin vigselring när han var på krogen. Han har nu fixat en ny, men det finns en liten detalj som kan avslöja honom. Missa inte detta i Dilemma imorgon klockan 8 på morgonen, som sagt. Jag, panelen, säger
hej då! Ha en bra dag!
Morgon!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs och dressingar med smak av hela fotbollseuropa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.